Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och det här, ja, det är podden som snabbt gör det mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Vi går igenom helt enkelt alla fall som har legat utomhus minst en vecka i Rättsmedicinalverkets databas. Så vi tittar framförallt på foton och obduktionsprotokoll för att bedöma liksom förruttnelsegrad när man har en känd tid för försvinnande och känd tid för upphittande.
Forensisk arkeologi är inget pinfärskt forsknings- och verksamhetsområde, även om det är tämligen nytt i Sverige. Det växte fram internationellt på 1970-talet när arkeologer kallades in som expertis i utredning av folkmord och massmord. Det här, det började i Latinamerika, i Argentina, då massgravar efter militärjuntans terror öppnades. Och sen dess har arkeologer och även svenska varit med och grävt ut massgravar bland annat Rwanda, Kosovo, Serbien och Irak. Men när det gäller Europa anlitas arkeologer mest vid utredning av individuella brottsplatser. En av de som arbetar med detta intressanta område är Klara Alfsdotter som är anställd hos polisen som expert inom just detta. Där arbetar hon bland annat med att studera nedbrytning av kroppar över tid för att både bistå i kriminologiska utredningar och för att skaffa kunskap som gör att polisen blir ännu bättre på att förstå vad de ska leta efter när de söker efter försvunna kroppar utomhus. Hon är också med och utreder Sveriges kanske äldsta cold case, den 1500 år gamla massaken i Sandbyborg på Öland. Det här upptäcktes för ett tiotal år sedan och är en mycket märkvärdig och fascinerande historia. Vi talade om detta, men först pratade vi om hur en forensisk arkeolog jobbar och vad man egentligen kan utläsa när man studerar ben. Förresten, om du inte redan följer den här podden så föreslår att du klickar på följa här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett väldigt lätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är också alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Med det sagt, då är det dags för forensiska arkeologen Klara Alfsdotter. En period i livet höll du på med att begrava lik i Texas. Varför gjorde du det?
Det är en jättebra fråga. Nej, men det började från arkeologin och osteologin, då, alltså vetenskapen om ben, som jag hade jobbat med ganska många år. Men det vi jobbar med som arkeologer är ju nästan alltid begravda kroppar under marken. Man har hyfsat koll på vad som händer efter att man har grävt ner någon tills man hittar dem. Men sen så var jag på den här utgrävningen av Sandbyborg och var involverad som ansvarig för osteologin där. Och det är ju en fortifierad by kan man säga, en borg, fornborg på Öland. Och där har människor slagits ihjäl och lämnats ute på gatan och inuti husen. Och det var väldigt mycket diskussioner när vi grävde ut om hur man har hanterat de här avlidna kropparna. Det var spekulationer om har man släpat dem, har man hanterat kropparna på några sätt eller ligger de bara precis så de följde i spår av trauma på de här personerna. Och det ledde mig helt enkelt till att försöka förstå vad kan vi förvänta oss se när vi hittar skelett som inte har varit begravda. Alltså, vad har hänt med kropparna längs vägen? Vilka spår av det kan vi se i skeletten? Och det fanns inte tillräckligt mycket forskning inom det här ur ett liksom arkeologiskt och osteologiskt perspektiv. Så det gjorde att jag vände mig då till en sån här nedbrytningsfacilitet, eller det var det här stället Forensic Anthropology Center i Texas, där man forskar på förruttnelse och allt som har med benen att göra sen då i förlängningen. Så de tar emot frivilliga donationer av kroppen. När någon dör så kan de skänka sin kropp dit. Och då börjar jag helt enkelt kolla från början, så här, vad händer ovan mark? Hur bryts en kropp ner? Hur flyttar kroppen på sig under förruttnelsen? Vad kan vi förvänta oss se efterhand? Och sen vill jag helt enkelt jämföra då med vad händer ovan mark, vad händer i en kista. Så jag fick fler och fler av de här arkeologiska frågeställningarna, insåg jag att men det här kan vi faktiskt testa och se vad som händer idag. Så efter några år där så stod jag och byggde kistor för att gräva ner lik då i Texas helt enkelt till ett forskningsprojekt som kollar på vad händer med förruttnelser i kistor. För ofta när vi gräver ut ett skelett då, så liksom är det lätt att tänka att tänk i termer av skelett. Att skelettet representerar precis hur man har lagt ner en kropp eller hur man har positionerat händer på en kropp eller hur man hanterat liket, så att säga, den avlidna. Men det händer ganska mycket längs vägen och det vill jag förstå bättre.
Och var det här inte någon forskning som liksom fanns, så att amerikanerna hade det inte här innan? Liksom? För jag tänker det var du den första som hade den idén?
men så här, amerikanerna har ju forskat länge på förruttnelse generellt, men då är det framförallt från ett forensiskt perspektiv. Så de har ju undersökt jättemycket forensiska scenarion, alltså så här, vad händer när man har en kropp i en bil? Vad händer om man lägger den under madrass? Vad händer och då man bara ligger ute på marken eller om gamar påverkar en kropp och så vidare. Men att titta på det från ett arkeologiskt perspektiv, alltså vad händer med en kropp som bryts ner i en kista? Det har ingen tittat på experimentellt innan. Så vi är ett fåtal arkeologer som har börjat helt enkelt forska på det här ur ett arkeologiskt perspektiv. Och just kistor var något nytt då som jag testade i den studien jag gjorde där.
Det där med att upptäcka kroppar, men arkeologin är ju, men det är väl 1700-talet som den framförallt kommer, och vi har ju Pompeji, vi har liksom det, och vi har han nu heter Fiorelli, va? Som kommer på det här med att man ska upptäcka, men när man upptäcker hålrum i den stelnade lavan så kan man stoppa ner lite gipsmassa och plötsligt så ser man precis hur folk har. Vi har den kända bilden av den där hunden som har blivit strypt med sitt koppel och vandrat runt liksom, samtidigt som de har blivit dödade av gaserna. Alltså det finns ju någonting i det, det har ju varit väldigt mycket liksom.
Det finns ju jätteutforskat rent arkeologiskt från, om man tänker, från slutresultatet och sen för att förstå, försöka tillbaka tolka. Det finns ju framförallt fransmännen har jobbat jättemycket med hur positionen på skelettet är, en som heter Henri Dudey som har gjort jättemycket av det här arbetet med att förstå. Men hur kan vi förstå från skelettet hur kroppen lades ner från början? Men det man gör nu då, liksom adderar genom att titta på förruttnelse från rätt håll, eller vad man ska säga, är ju att man faktiskt kan se alla de här faktorerna som sker. För det är många saker som kan påverka skelettets eller kroppets läge som man inte kan se efteråt. Så att det är ett sätt att försöka se exakt vad är det som gör som. Så att det är ju liksom ett sammelsurium av forskning som har gjorts genom det här. Det som är nytt är ju att vi ur ett arkeologiskt perspektiv kan testa vad som händer under förruttnelsen på ett sätt som är svårt från när man har slutresultatet bara liksom.
Jag läste på om att det skulle tydligen finnas 7 stycken human decomposition facilities i USA. Alltså anläggningar där mänskliga förruttnelse studeras i lite olika klimat. Och finns det motsvarighet i Europa?
Ja, det finns en facilitet i Nederländerna som bara får begravda kroppar. Så det är ju en variant. Men det är begränsat i och med att de bara kan vara begravda. Men den har ju kommit de senaste åren, så att det är ju en jättefördel. Men det tar ganska lång tid för kroppar att brytas ner i marken i ett kallt klimat. Så det är ju att ge det tid att se vilken kunskap vi får ut från den faciliteten.
När du säger brytas ner, är det då att det liksom allt är från nydöd till skelett?
Ja, men precis. Och sen så fortsätter ju skelettet brytas ner. Vi har gjort forskning också på hur benen också bryts ner, så att säga. Men absolut, generellt så säger man ju, tänker man att det är slut när det är ett skelett.
Just det. Och du är då forensisk arkeolog och rättsantropolog. Vad skiljer det från kriminaltekniker och rättsläkare? Vi bara ska tydliggöra det. Eftersom du kommer från den här forskningen från liksom ditt håll och de kommer från ett annat håll.
Ja, men precis. Alltså forensisk arkeologi, om vi börjar i den änden, handlar ju framför allt om att använda liksom den arkeologiska kunskapen för att undersöka dolda föremål eller dolda kvarlevor. Så det kan ju vara allt från, alltså det klassiska scenariot är kanske en begravd kropp där man med forensisk arkeologi jobbar både med att kanske lokalisera, vart har man påverkat marken, vart skulle en död kropp kunna finnas i det här området. Och sen också när man gräver ut den för att samla så mycket bevis eller spår som möjligt att se så här, men vad man har använt för verktyg för att gräva den här graven, har det skett allt samtidigt eller har man varit här flera gånger och grävt, när har man grävt, finns det fotavtryck i jorden och så vidare, finns det flera lager i det här. Så arkeologer är ju liksom specialister på att förstå vad som har hänt i relativ tid, om man säger, vad det gäller geologi och liksom mänskliga spår. Att utröna sig, har det här hänt naturligt eller har det hänt, är det någon gärningsperson här? Så till ett vanligt scenario bland kollegor internationellt är ju att man hittar en kropp som kanske överlagrad ligger i ett dike eller ligger i någonstans i naturen. Det kanske är buskar eller träd över, och frågan är då till de forensiska arkeologerna, kan det här ha skett naturligt eller har en annan person gjort det här? Så det är mycket i syfte att liksom säkra bevis på den typen av brottsplatser. Så det är ju en specialisering där.
Är det alltid kopplat till brott då liksom? Alltså, eller misstänkt brott då?
Det är ju alltid brottsmisstanke generellt.
Det är det forensiska.
Det är ju utesluta brottsmisstanke, precis. Är det forensiska? Ja, exakt. Och sen så från början internationellt så har det ju börjat ur att man har alltså hjälpt till att gräva ett massgravar från folkmord. Det är ju där det mycket har sin vagga i liksom Sydamerika och alla de militärdiktaturerna och massavrättningarna, att man har velat säkra bevis för liksom internationella domstolar och även såklart för att kunna liksom identifiera avlidna till familjerna som har saknade anhöriga.
Så den klassiska arkeologin har nog mer varit att här ligger en kropp och kan vi omedelbart se om det har liksom ett hål i huvudet att någon har slagit, och sen går man liksom vidare om man ska hårdra det.
Ja, precis. Eller kanske först och främst, ligger en kropp här? Och i så fall, hur har den hamnat där? Och sen blir det rättsantropologiska mer då, vad kan vi se för spår i skelettet? Så hänger ju de ihop. Och hur det skiljer sig från kriminalteknik. Alltså kriminaltekniker är ju, de är experter på brottsplatsundersökningar eller platsundersökningar generellt. Och det är ju några av våra närmaste samarbetspartners när vi är ute på en platsundersökning. Men de har ju inte så många utomhusplatsundersökningar, och de har ju inte den här liksom djuplodande kunskapen om just hur geologi och mänskligt liksom beteende samverkar och skapar mönster i marken och liksom sedimentering och så vidare. Så man kan säga att fransisk arkeologi är liksom en expertkompetens som man kan ta in. Liksom man kan ta in experter på blodbildsanalys eller på brand, så är det någonting som kan hjälpa till dem. Det är framförallt utomhus då, och någon typ av överlagring av, det kan ju vara begravda vapen också eller dolda vapen eller vad som helst. Mm. Men det som liksom förenar det är att det har att göra med dolda saker som...
Men finns det någon gräns mellan liksom där en kriminaltekniker, är det alltid det är något som är nedgrävt och utomhus, eller finns det, men när det är liksom äldre än 5 år, då får vi plocka in en forensisk arkeolog?
Nej, det är inte kopplat till tid, utan det skulle kunna vara någon som är begravd för en vecka sedan. Så att det är inte så att arkeologerna jobbar med bara gammalt och när det är inom polisiär eller forensiska arkeologiska. Och sen är det ju inte heller så att forensiska arkeologer alltid kallas in i något nedgrävt. Alltså till syvende och sist är det ju kriminaltekniker som kallas till platsen oftast först när man hittar någonting. Men så att det är ju ett samarbete helt enkelt. Och jag menar, de är specialister på liksom insamling av bevis och hur man hanterar en brottsplats eller misstänkt brottsplats. Så det är ju ett samarbete helt klart. Och vi är en specialist nu då inom polisen som kan hjälpa till när det är den här typen av mer ovanliga fall då, där man faktiskt kan säkra mycket spår om man gör det på ett visst sätt, som inte är den vanligaste platsundersökningen.
Just det. Ja, men då tycker jag vi har fått en bild av det. Och osteologi betyder alltså läran om ben och omfattar studier både människo- och djurbens material, ska vi väl också säga. Liksom. När du undersöker en plats då är det ben efter både människan själv och sen hennes husdjur och sen vad de gemensamt har ätit då.
Ja, precis. I det arkeologiska så är det ju, i alla fall här då i svensk tradition, att man jobbar med både och. Och det har ju, det är nästan av nöd om man jobbar med arkeologiskt material. För mycket av de materialen vi analyserar är ju till exempelvis urnebrandgravar från järnålder till exempel. Och där har man ju gärna bränt olika djur tillsammans med människor. Så att det kan ju vara små fragment av någon häst, och det kan vara människoben och det kan vara någon fågelben och så vidare. Så att det är ofta som de liksom finns på samma ställe, och ibland är det med tydligare slaktavfall eller sådär och gravar med bara människor. Men så att det går ihop där. Men om man tittar på liksom det som kallas rättsantropologi då, eller forensisk antropologi internationellt, så är det framförallt då människofokus. Så att det skiljer sig lite beroende på liksom utbildningstraditioner och utbildningssystem. Men på så sätt som man alltid har med djur och människa även inom det forensiska är ju såklart för artbestämning. Alltså de allra flesta frågor vi får in är det här människoben?
Just det.
Så det är alltid fråga ett när det är ur forensiskt perspektiv.
Och är det jättelätt att se eller är det jättesvårt att se?
Det beror ju på. Är man osteolog så har man ju utbildat sig i många år och förhoppningsvis jobbat många år med det. Så då är det ju oftast lätt att se. Men det beror på hur fragmentariskt det är. Alltså vi kan få in foton på hela ben, och då är det ju lätt för en osteolog att säga om det är mänskligt eller inte. Men när det är liksom jättehårt bränt, då behöver man ju titta på det på plats och kanske även jämföra mot referenser om det är väldigt små fragment. Och ännu svårare då såklart om det är brända ben från unga individer, oavsett om det är djur eller människa, då behöver man vara ännu försiktigare och verkligen jämföra mot kända material.
Och när du säger jämföra, är det då mycket, och vad jag förstått som så du och dina kollegor, ni hänger ganska mycket så här Riksarkivets, vet du, det naturhistoriska så här, som är arkiv och sånt, och kolla på gamla djur.
Ja, precis. När vi har jobbat i Göteborg då, mer arkeologiskt, så är ju Naturhistoriska Göteborg en fantastisk resurs. Mm. Det är en arkeolog som heter Jonas Lepixor som har gjort en fantastisk samling. Vi har ju en liksom grov referenssamling själva då på många arkeologiska ställen. Men där har han har liksom samlat alla typer av sälar, alla typer av fåglar, alla typer av fiskar. Så har man mer än de här vanliga tamdjuren och vilddjuren så är det dit man går. Här nu då i Skåne så är det ju Lunds universitet som har en bra resurs på osteologiska utbildningen och samma i Stockholms universitet också. Så det finns på några ställen i landet såna här riktigt bra referenssamlingar. Men som sagt, de flesta kan man ju avgöra om det är mänskligt eller inte, bara från bilder eller att titta på materialet.
Ja, ni är ju trots allt experter.
Ja, men precis. Men det är det här, vill man artbestämma en sältand, ja men då får man palla sig dit.
Vad kan vi då lära oss av benen? En sak är att artbestämma, men hur mycket mer kan vi dra ut av dem?
Ja, men det man tittar på om man får in, om ett skelettmaterial kommer in, det första man gör är ju en artbestämning. Efter artbestämningen så vill man ta reda på hur många individer är i det här materialet. Alltså ibland kan det vara enskilda gravar och då är det enkelt om det är liksom människoskelett. Men är det blandat djur- och människoben eller om det är blandat eller bränt material så vill man förstå hur många personer finns i det här materialet. Som i Sabiborg är en fråga vi har eftersom det är väldigt fragmentariskt bitvis. Så då tittar man på hur många personer har varit här minst. Sen tittar man på, ser vi några sjukdomar i det här materialet? Ser vi några spår av trauma eller anledning till dödsorsak? Så att man gör ju liksom på en individnivå en analys av vad vi kan lära oss från tandhälsa och annat. Men det man kommer till sen är ju liksom någon slags tolkning av det här på populationsnivå om man kollar arkeologiskt. Alltså hur har man hanterat de döda, hur har man hanterat de levande, hur har man tagit hand om sjukdomar och trauman har man liksom... Så man tolkar ju i slutändan då, man tänker arkeologiskt, så tolkar man ju hur har människor levt. Hur har man organiserat sig? Hur har man vårdat de sjuka? Vilken hälsa har man haft? Och såklart så nära folk dött. Och hur det är. Alltså populationshistoriskt tittar man mycket på arkeologiskt. Eller vad som har hänt på en specifik plats då, som i Sandbyborg. Medan rättsantropologiskt skiljer sig lite eftersom då är det mer på en individnivå. Och då är frågan oftast, det kan vara vad det här för individ om det man inte har någon identitet. Finns det liksom spår av trauma i anslutning till dödstillfället? Det är de två stora knäckfrågorna. Mm. Och där ingår ju betydligt mindre. Alltså man kan inte tolka på samma sätt. Utan där måste det vara väldigt transparent. Det här har vi sett. Det här är olika möjliga förklaringar till det vi har sett. Och sen så, det är bara på individnivå på ett helt annat sätt.
Men kön, dödsålder, kroppsstorlek, kost, handlingsmönster, skador, sjukdomar. Det är ganska mycket man ändå kan få ut av en benbit.
Absolut. Och börjar vi prata om djur sen så är det ju liksom, men hur har djuren mått, hur deras hälsa varit, hur har de, i vilken omfattning har de avlast på djuren eller om det är vilda djur, hur har de liksom hälsa och så vidare, populationsstorlekar, vilka djur har man valt att jaga, hur har man hushållt djur, ja men på medeltiden ser man ju att korna blir mycket mycket mindre, det är för att man stallar djuren, man avlar på de minsta för att de inte ska behöva så mycket foder och utrymme och så vidare, så att man kan ju titta både på faktiskt djurens livsvillkor, men även hur människor har interagerat med djur över tid och hur man har liksom jagat och så vidare. Så att det finns ju många delar att utforska där utifrån det osteologiska, blandat med såklart sociala teorier och beteendevetenskap.
Ja, men precis. Det blir några samtal till forskare inom andra fält om man jämför anteckningar och du ser att ja, det här kan vi se att den här kon har något framben som är lite kortare än vad det är idag och så vidare. Men hur små delar liksom kan det vara?
Ja, hur små delar kan det vara? Det kan vara hur små delar som helst. Sen hur mycket information man kan få ut av det, det beror ju på. Så det kan vara en väldigt liten del. Där det finns karaktärer av en skada eller det finns karaktärer, det är en del av en ledande där man kanske kan artbestämma fast ett väldigt litet fragment eller se att men här är det en del som har varit skadad på något sätt. Men det finns ju också många små bitar som för oss är helt värdelösa, så vi kan helt enkelt inte säga någonting. Så att det beror helt enkelt på vilken liten del det är, även om det är några, en halv centimeter stort.
Ja, för det tycker jag alltid varit så fascinerande, inte minst till liksom Pompeji som jag känner till lite grann, att där är liksom, de kan ju få fram lite vad som helst och liksom, nu har de ju byggt upp så det finns massa kunskap om just livet i Pompeji, de kan se, de vet här och där, alltså de gräver sig neråt och mycket är fortfarande outforskat. Men det tycker jag gång på gång man blir fascinerad av, att en sån pytteliten del och sen så, den ger en liten pusselbit som sen låser upp allt det här andra. Och när man hör dem prata så tänker man, hur 17 kan allt, du läsa ut allting ur det, eller den lilla biten, innan man ju inser att det är inte den biten utan det är den där pusselbiten som du beskrev.
Ja, men exakt. Och det är det som är så himla fascinerande. Man jobbar arkeologiskt så, eller tillsammans med ett gäng utredare och kriminaltekniker, att det är ju liksom ett pussel där någon bit ger något och någon bit ger något, och tillsammans så blir det en liksom ganska imponerande helhetsbild ibland.
Mm. Hur beroende är det av dina kollegor då, så att säga?
Ja, men extremt beroende.
Ja,
man kan ju inte vara specialist på allt.
Nej, men då gäller det också att hitta rätt sorters specialister så att ni är lagom långt ifrån varandra. Precis.
Oh ja, och det där är ju liksom, beroende på hur stort projekt det är, desto lättare är det ju att ta in fler och fler specialister. Jag menar, när vi grävde ut stora delar av Gamlestan i Göteborg, där är det en stad som heter Nya Lödöse låg tidigare innan man byggde Göteborg. Det var ett så pass stort projekt eftersom man byggde om hela stadsdelen. Så där hade vi liksom makrobotaniker som tittade på fröer och spår av växter och sånt. Så till exempel så tittade han på, när vi grävde ut skeletten så samlade vi in jordprover från magregionen och referensprov. Så han tittade på, så kan vi se något av vad de har ätit? Är det några medicinalväxter här och så vidare? Och han var ju på plats mycket under det projektet. Så i stora projekt så kan man ju ta in specialister. Vi hade med historiker, vi hade med keramikexperter. Alltså då kan man ju liksom väldigt dynamiskt få fram en gemensam bild som är ganska häftig, när man kanske har tecken på sjukdom i skelettet och sen så har man det här med, men vad var sista måltiden liksom, vad har vi för, då kanske man inte medicinalväxter och så vidare. Så det är ju även, ja, med liksom hur trädgården har varit organiserade, men det finns ju hur mycket som helst man kan titta på. Medan i små projekt med liten budget så är det ju ofta att då får just geologin stå på egna ben, och då får det ju kopplas till, ja, men vad vet vi om begravningsskicket under bronsåldern, så innan, vad man sett innan, är det här linjet med det eller är det något? Alltså då får man ju, det blir lite grövre helt enkelt. Så antingen så kan en osteologisk analys bli en tabell där det står de här arterna finns, så här gamla var de, ja, bara det här liksom rent grova, det benen säger, och sen så får arkeologer som skriver rapporten tolka det utifrån sina resultat. Eller så blir det då ett, som Sandby då, där vi, som är mer, det är ett forskningsprojekt mer än ett, vad ska man säga, infrastrukturfinansierat arkeologiskt projekt. Så där är det inkopplat fler specialister hela tiden.
Och du säger infrastruktur, det är helt enkelt när man ska bygga en ny väg eller när man ska göra ett område, så måste man börja med gräva och se om det finns något kul under.
Ja, alltså finns det kända fornlämningar eller om man identifierar fornlämningar så behöver de grävas ut. Enligt kulturmiljölagen i alla fall i viss utsträckning.
Mm. Alltså hur ser man skillnad på män och kvinnor?
Det är ju framför allt genom, alltså det som skiljer män och kvinnor alltid är ju reproduktionen. Så det säkraste vi tittar på osteologiskt är ju hur är bäckenbenet utformat. Mm. Och där finns det förändringar i vinklar på olika ben som egentligen alla är kopplade till att kvinnor behöver ha en större födelsekanal, alltså en större omfång i bäckenbenet än män. Så det är ju liksom det säkraste osteologiska. Och sen så är det ett spektrum där vissa har ett väldigt trångt bäcken och vissa har ett väldigt brett bäcken. Så att det där är också en skala, och ibland så kan man inte få fram ett kön utan det blir någon slags androgyn bedömning. Men för det mesta så fungerar bäckenben väldigt bra. Mm. Sen så finns det så kallade såna här sekundära könskaraktärer som är mer kopplade till, det är inte bara genetik utan det är också mer livsmönster och sådär. Och då tittar man exempelvis på, ja, men hur muskelfästen på kraniet på olika sätt och hur grova de är. Och i de flesta tidsperioder så har män mycket grövre muskelfästen i kraniet och så, men det är mer kopplat till aktivitet, hur jämställt har man levt, har man gjort samma aktiviteter och så vidare. Mm. Så det, där blir det liksom mer beteende som kopplas in i hur skelettet ser ut.
Så skulle man utreda dig och mig som båda sitter och tittar in i ett videomöte just nu, så skulle det inte synas i muskelfästen?
Alltså kanske, det är ju också delvis genetiskt ju. Så förmodligen skulle man, det kräver ju förmodligen mer maskulint admitt om man tittar på de här punkterna. Bland annat så brukar män ha ju mer generellt mer, en som är liksom utskjutande del här är vid näsroten, övergång mellan pannan och näsan till exempelvis. Det är ett sånt ställe som man tittar på skelettet också.
Rolig miljöskada du får. Du måste ha tänkt på sådana, när du träffar nya människor så måste du göra en kraniebedömning.
Ja, men det är speciellt om det sitter någon liksom person utan hår framför mig i kollektivtrafiken. Så kan man se att det var en väldigt prominent muskelfäste bak på huvudet. Eller så. Men det här är ju inte heller något, det här med liksom utveckling av muskelfästen och sånt. Det är inte sånt som händer att, men du får mindre muskelfäste för att du sitter på ett kontor. Utan det är något som händer över tid, alltså med människoarten liksom. om man med sedimentär livsstil eller...
Det har ju varit, funnits flera fall, bland annat på ett av de här fallen. Ett känt fall är ju det som att man grävde fram någon som följde med Vasa ner i djupet. Och som ju alltid betecknat som man, för att man tänker att det är ju män som gör det här. Och sen så har man ganska nyligen ändrat och kommit fram till att det där var nog faktiskt en kvinna. Och jag vet inte om det fanns ett bäcken med i bilden från början eller så. Det känner jag inte till i det fallet, men utvecklingen går naturligtvis också framåt.
Så det gör den. Och om man tänker rent osteologiskt och arkeologiskt, så finns ju... Alltså, i äldre tider så har man ju ofta utgått från kontexten istället för att alltid titta på det osteologiskt. Så det är många gånger som en arkeolog har sagt att här är grav med ett svärd, då är det en man. Så att det liksom har funnits en bias i att man har utgått från att det är män för att man har de här, ja men kvinnor har nålar och du vet, synålar och hantverksredskap och är det svärd så är det man. Liksom. Så att det går ju lite troll i det där. Nu är det ju liksom standard att man gör osteologin också. Och när den inte kan ge svar så finns det ju också nu möjlighet att på DNA-väg könsbedöma också.
Mm, okej. Okay. Gör man det ofta eller är det bara när ni inte kan se någonting?
Alltså det är när vi inte kan se någonting och det finns forskningspengar till DNA-analys. Så till exempelvis, alltså på vuxna kan man väldigt ofta könsbestämma bra osteologiskt. Mm. Men till exempelvis i Sandviborg så är ungefär hälften av våra de individer vi har hittat... inte fullvuxna. Och på barn går det inte att göra könsbedömningar för att man har inte utvecklat de här könskaraktärerna än. Så osteologiskt kan vi inte säga om barn är flickor eller pojkar. Så där har man ju gått in och tittat på DNA till exempel. I och med att det materialet är så många unga så är det begränsade osteologiskt vad gäller just könsbedömning.
Hur ser man hur gammal någon är när de dog, apropå det med ålder?
Ja, men med barn och unga så är det ganska lätt att få en grov åldersbedömning osteologiskt, eftersom då tittar man på dels hur benen mognar. Alltså benen består ju innan det fullvuxet av tillväxtzoner. Så man har liksom ledända på ben och sen har man en broskplatta som liksom efterhand förbenas och liksom gör att benen fortsätter växa i ledänderna. Ja, och sen har man ett skaft i mitten. Så man kan titta på hur benen växer, när har vi olika ben vuxit ihop. Så tittar man på ett helt skelett kan man få en ganska bra bild av okay, men de här benen har vuxit ihop men de här benen har inte gjort det. Och det är allt från benen i vår kranie. Alltså, du vet, med nyfödda har ju fontaneller. Liksom. Så redan från att man är nyfödd till några veckor så kommer det hända saker i skelettet. Och framförallt i tänderna också. Så tänder och tandutveckling är en väldigt bra, ett bra sätt att titta på det här. Men med det här sagt så kan man ju inte säga att den här personen var 15 eller 16. Utan det blir ju liksom plus minus alltid med en felmarginal. På vuxna är det svårare, för då när man är helt fullvuxen vid kanske 25-30 när sista benet har vuxit ihop, då får man istället förlita sig på nedbrytning av ben och i viss mån då tänder. Och där blir det ju suddigare eftersom det är väldigt individuellt och beroende på också livsstil och annat. Så då får man titta på hur benen bryts ner, så hur olika ledytor då igen i bäckenbenet är något man tittar på ofta, hur det degenererar dem över tid helt enkelt. Och andra saker som är med skelettet, att man kan få liksom ledförändringar på olika sätt. Men där blir det ju grövre, då pratar vi mer om tiotals år snarare än ett år hit eller dit. Eller så det är uppbyggnad och nedbrytning helt enkelt.
Ja. Just det. Ja. Och hur ser du sen vad någon har ätit? För det dyker ju också upp. Är det liksom en osteologisk grej eller är det att man ser sina
måltider? Nej, det är det inte. Alltså man kan ju såklart titta på, det är ju ganska så här... om man sitter på kontoret och får in ett skelett som osteolog, om man inte vet vilken tid det är från, så är det ofta så här, man bara, ja men det här ser ut som stenålderständer. Alltså det finns ju en sån erfarenhet när man har tittat på mycket skelettmaterial, att man har det blir mer slitage såklart, man äter grövre saker, man kokar inte lika mycket mat, det är mer kanske sand och annat i kosten. Så att visst, det finns en form av slitage på tänder som kan säga någonting om man har ätit mycket kokt och finmald mat eller grov mat, men nej, det man tittar på när du ser vetenskapligt är isotopanalyser. Så det är helt enkelt... Ja, isotoper är ju någonting som... Det är till exempel... Alltså kol-14 är en isotop. Det som lagras in... Allting som lagras in i skelettet, eller i vävnad generellt, men i skelettet är väl beständigt i ben och tänder, så lagras till exempel in isotoper från grundvattnet, från det området där man liksom lever. Också kol-14, alltså från atmosfären, från luften vi andas. Så det är helt enkelt liksom inkorporeras i vår kropp. Det är liksom det vi lever av och det vi andas där vi lever. Så man tittar helt enkelt på olika isotoper det här är inte mycket expertisområde ska jag säga nu, men mina kollegor. Så då tittar man på vad kan vi se? Man vet att olika berg, om man växer på olika berggrund, så inlagras olika typer av isotoper i skelettet och så vidare. Så då kan man till exempel se med vilket geologiskt område kommer den här personen från i världen. Men det här med kost då, så är det mer vad har man ätit i form av trofinivå? Alltså har man ätit mycket marinkost, alltså från djur från havet? Har man ätit mycket djur från som har levt på gräs och annat? Eller har man levt på mycket växter och så vidare? Så man kan helt enkelt få en bild av vilken typ av kostkälla som har varit den primära. Lite intressant forskningsområde.
Verkligen. Och sen så sjukdomar då, syns det på samma sätt som inlagringar eller som anmärkningar i?
Ja, men sjukdomar kan man ju i viss mån se osteologiskt, framförallt om de har pågått ett tag. Det är ju då man börjar få skelettförändringar av vissa sjukdomar. Inte alla förstås. Har du ett snabbt sjukdomsförlopp så händer ju ingenting med skelettet. Alltså, dör du snabbt, får du pest så kommer du inte se det i skelettet. Liksom. Då stryker man mer snabbt. Men däremot, alltså, har du gått med långvarig syfilis eller tuberkulos eller lepra och så vidare, eller liksom inflammatoriska sjukdomar som också kan sätta sig i ben och benhinnor, då kan man se sjukdomsförändringar i skelettet eller i tänderna i vissa fall. Men sen kan man ju även nu då med hjälp av våra genetikkollegor, de kan ju också titta genetiskt, men finns det den här liksom syfilisspåren rent genetiskt eller liksom spetälska och annat. Så där har vi också nu olika sätt att hitta, identifiera till exempelvis pest då i gamla material.
Det måste ju vara så att man går tillbaka till, liksom, om man nu finns forskningspengar och såklart, men kunna gå tillbaka och säga, fan, nu kan vi hitta ännu mer grejer här.
Mm. Ja, mina kollegor på samlingarna på Statens historiska museer har väldigt, väldigt många förfrågningar på att låna ut skelettmaterial.
Ja, jag tänker att det måste väl också vara så att ni, när ni håller på nu, att ni måste inse, här kommer vi inte längre, då lägger vi en notis och sen så återkommer vi om 10 år sen vi har lärt oss mer.
Ja, så är det ju. Så är det ju absolut. Så att det utvecklas ju hela tiden och det är därför det också är värdefullt att kunna gå tillbaka och komplettera.
Och hur ser vi skador då? Trubbigt eller spetsigt våld? Alltså, vi kan ju fatta, tror jag, om man bara sätter ett minimum av krimserier eller läst något, så kan man ju kanske lite förstå om man får en klubba i huvudet eller inte, om det är ett litet hål som en intryckning, så att säga. Men det finns också det här, jag undrar, alltså, att om man slagit av ett skelett medan det man lever, om man dog av det här eller om det skett tidigare. Alltså, ja.
Nej, men precis. Och, ja, om vi börjar i den änden så vill man ju, om man tittar då, om man tänker mer rättsantropologiskt nu då, att det liksom är forensiskt, så vill man ju veta, men har det skett i anslutning till döden eller inte? Och då tittar man ju då, om det har hänt innan döden, så vill man gärna se spår av läkning. Alltså att benet har börjat liksom ommodellera sig. Så det är det man tittar efter för att avgöra om det har hänt innan personen har dött. För det går ju hyfsat snabbt att kroppen börjar liksom bygga på med nytt ben. Så är det bara ben kvar, så är det man tittar på. Sen är det såklart, rättsläkare tittar ju på mjukvävnad. Så att, jag menar, det rättsantropologiska är ju när det inte har tillräckligt informationsvärde. Och sen har det hänt långt efter döden, det vi kallar tafonomi. Alltså saker som kan hända efter att personen har dött och som har med nedbrytningen av kroppen att göra. Eller att djur har varit på det eller vad som helst, det har ramlat stenar på det. Då kommer ju liksom benbrotten se annorlunda ut eftersom det har skett i liksom torrt ben. För efterhand så urlakas ju de organiska delarna av benet och då blir det sprödare. Alltså det man tittar på är helt enkelt alltså benets plasticitet. För när det fortfarande är färskt så är det plastiskt, liksom, vilket gör att skador i ett färskt ben kommer att ha ett annat utseende på grund av att det är andra biomekaniska förutsättningar. Så det är liksom mer organiskt när det är färskt. Det som är trubbigt med att göra bedömningar på ben jämfört med till exempelvis om du har hela kroppen där man kan titta på direkt liksom blåmärken och annat. Men har du bara benen så är de färska en längre tid. Så det blir så här, det man säger i samband med döden kan ju vara över flera veckors tid efter döden. Så du kan inte se skillnad på rent i benet om det har hänt när man har liksom slagit ihjäl någon eller om man sen har styckat kroppen, utan då får man ju titta på mer, ja, men vart är skadorna, hur ser det här ut och så vidare. Men för att skilja då olika typer av trauma då, om det är något som har orsakats, som har hänt i samband med döden till exempelvis, då tittar man ju på helt enkelt hur skadan ser ut. Så har du liksom ett skarpt vapen eller ett äggvapen så kommer du få en annan typ av skada där det kan vara, ja, men ofta skarpa kanter. Men du kan ju tänka dig själv om du liksom hugger med med en kniv eller sticker med en kniv, att det blir, alltså biomekaniken kommer se annorlunda ut än om du slår någon med en hammare, för då blir det liksom en trubbigt våld, gör ju att det blir ett visst sprickmönster ute i benen och kraften sprider sig på ett visst sätt, medan har du en spetsig och smal ägg så blir det liksom mer centrerat kring skadan och, ja, det är svårt att beskriva i ord.
Man kan ju tänka sig liksom svärdet och knölpåken.
Ja, men visst.
Vi att det ser liksom, att det kommer att se lite annorlunda ut. Jag vet att du nu ju forskar på nedbrytning av kroppar i svenska förhållanden. Var gräver du ner?
Ja, här har vi ju inte de möjligheterna att göra det i dagsläget. Så det vi
för, att det, för att det är förbjudet eller för att ingen, ni har inga kroppar som folk donerar?
Det är nog inte förbjudet rent lagligt, men det har ju inte gjorts någon etikprövning på det här. Det finns ingen facilitet där man har tillstånd att gräva ner kroppar. Det finns ingen donationsform för det här idag. Alltså det är helt enkelt inte formen för det, finns inte idag. Så där får man börja utreda, finns det juridiska och etiska möjligheter att göra det i Sverige och så vidare. Vilka ska finansiera det, hej och hå. Så att det där är ju många år fram i tiden om vi skulle ha en sån facilitet här. Men så det vi har gjort för att kunna forska på det här ändå är att vi tittar på de fall som har kommit in till Rättsmedicinalverket tidigare. Så jag och min kollega Anja Peterås, som är rättsläkare och rättsantropolog på Rättsmedicinalverket, vi går igenom helt enkelt alla fall som har legat utomhus minst en vecka i Rättsmedicinalverkets databas. Så vi tittar framförallt på foton och obduktionsprotokoll för att bedöma liksom förruttnelsegrad när man har en känd tid för försvinnande och känd tid för upphittande. Och det här använder vi för att utveckla metoder för att kunna uppskatta när någon har dött. Och också för att förstå bättre hur bryts kroppar ner i Sverige. För en fråga som vi ganska ofta får från polisen är ju inte hur länge den här personen varit död nödvändigtvis, utan kanske vi letar efter en person som vi tror har dött då, som vi förväntar oss hitta i en sjö. Ska vi leta efter, letar vi efter enstaka ben, letar vi efter en hel kropp, letar vi efter, alltså så att det guider också deras möjlighet att hitta personer.
Just det, men det är precis, det var egentligen min nästa fråga, vad liksom, är poängen med det då när man inte får gräva ner, utan då förstår jag det liksom baklänges så att säga, så lär man oss någonting. Jag minns att jag tog stort intryck av vad det nu hette, det här programmet som SVT hade med Leif GV, men mellan två säsonger vill jag minnas att de grävde ner en gris i skogen.
Ja, på en militär anläggning, ja, jo men precis, ja.
Och det var ju också någonting att liksom bara förstå hur det sker och få något slags, jag har inte kunnat använda den kunskapen på så många ställen själv, men det, sådana som du tycker säkert att det var jättespännande också. Alltså det finns ju så mycket i det som också handlar om att vara, att veta mer vad man letar efter än när det är liksom något slags allmän skallgång och man vet inte om man får leta överallt. Alltså det handlar ju om att så snabbt som möjligt utesluta så mycket som möjligt för att sen kunna vara lite mer precis liksom, och resurseffektiv man så vill. Liksom. Du har teasat lite om Sambiborg, och låt oss prata om det. Lite bakgrund då, på sydvästra Öland när vattnet låg på järnåldern en borg som var en del av många borgar av samma typ Öland, och borgen var så alltså då en del av romersk handel och strategiska allianser har jag läst på. Och vi har alltså göra med en borg som är oval, omgärdad av en hög mur. Den är 66 meter bred och 92 meter lång, läser mina anteckningar uppför i en slags nordväst-sydostlig riktning. Och här fanns alltså 53 hus, som man kan tänka sig. De flesta ligger längs muren, så ett centralkvarter i mitten. Och vad man vet är väl att de Sandby-borgarna hade tjänstgjort i den romerska armén, flera av dem i alla fall, likt tusentals andra germaner. Och där hade de fått intryck, de hade lärt sig seder, de hade avlönats med romerska mynt. Och det finns väl en teori här om att de kanske var lite nyrika och betedde lite nyrikt när de sen kom tillbaka som legosoldater till sin perifert belägna ö i Östersjön. Men så tog det plötsligt slut. Och ska vi börja med hur det upptäcktes? För det här är ju en relativt ny upptäckt, får man säga.
Ja, alltså det började ju med att man hittade plundringsgropar i den här borgen. Alltså länsstyrelsen bad arkeologer på Kalmar läns museum att gå ut och undersöka skadan på den här fornlämningen som då inte var utgrävd alls. Så de gick ut och undersökte de här plundringsgroparna, och de fick då tillstånd att gräva mindre liksom, schakt för att se vad är det som ligger här och för att förstå vad är det som har påverkat och så vidare.
Och plundringsgrop, vi kanske ska säga plundringsgrop, det är liksom helt enkelt att någon har varit ute antagligen med metalldetektor och sen så grävt ett meterbrett hål eller så liksom rakt ner för att hämta något specifikt.
Ja, och inte ens meterbrett. Alltså det handlar nog om några decimeter i de här fallen. Att man liksom, som du säger, man är ute och söker, det piper. Man gräver ner och hittar kanske någonting. Men så att arkeologerna fick det uppdrag att undersöka det här. Och när de då gräver de här små schakten som kanske då var mer i storlek med en meter, så hittar de ju dels smyckegömmor, alltså stora smyckegömmor med ädelmetaller, broscher och annat från järnåldern. Och sen så hittar de i ett av schakten då, alltså benen från en människofot. Vilket ju förvånade arkeologerna väldigt mycket, eftersom det är ju inte en vanlig begravningsplats, en fornborg så, utan det är ju mer ett ställe där man bor eller uppehåller sig på. Så det, alla blev väldigt förvånade över det här, vilket ledde till att man då ville undersöka mer, men vad är det för sammanhang här, varför ligger en människa här? Så efterhand då så har man fått lite forskningsmedel och så för att kunna undersöka utvalda delar av borgen för att få en förståelse av vad som har hänt på platsen. Så det var så det började. Och i början, det första huset man grävde ut, och där eller delar av ett hus, så hittar man ju först två unga män. Och sen hittar man ju, som du var inne på, sådana här solide mynt från romarriket som ofta användes som betalning för bland annat då att ha jobbat som legosoldater nere. Så den första teorin var ju, ja men det här är nog liksom unga soldater som kanske kommit från, varit med i romerska armén. Det kanske har varit ett slag här i borgen. Men sen efterhand som vi har undersökt mer och mer, så ser vi att det är ju inte bara unga män som passar soldatprofilen eller så, utan det är ju väldigt mycket barn också som vi hittar i det här skelettmaterialet när vi har fortsatt gräva. Så nu är det ju lite den teorin om att det skulle vara liksom soldater som har slagits här. Den är ju lite, ja, i alla fall pausad och inte övergiven, eftersom nu ser det mer ut som det är liksom en bredare befolkning som har varit här i borgen. Men med det sagt har vi fortfarande bara grävt ungefär 10%. Så vi har mycket kvar att lära.
Och de här smyckena, man kan se dem på Kalmar läns museum. De är fantastiska. De är 10-15 cm stora. Det är guld. De ser ut som, man skulle beskriva, näst typ som ett gångjärn till en dörr, kan vi beskriva liksom enkelt. Och som jag förstod det, så det som var anmärkningsvärt var att man hade ju inte kassaskåp uppenbarligen, utan man grävde ner dem lite innanför dörren. Och när man då hittar den här innanför flera dörrar, och så inser man att de här människorna som blivit brakta om livet, det stod väl klart ganska tidigt att det inte har varit någon naturlig död. Och eftersom det både är sen smycken är kvar och kropparna är där, så har de som har dödat har haft ett annat syfte än att komma åt smycken, värdesaker eller liksom djur för den delen, om jag förstått saken rätt.
Ja, och det är ju väldigt ovanligt, för oftast när vi gräver ut ett hus då, till exempel arkeologiskt, så har man ju oftast alltså lämnat det här huset. Det kanske har brunnit i vissa fall, men ofta har man ju tagit med sig sitt pick och pack och gått vidare, och det vi hittar är precis deras sopor liksom. Men i Sandviborg är det som är så ovanligt är att vi hittar liksom avbrutna pågående händelser. Till exempelvis så en av de liksom häftigaste ögonblicksbilderna är att vid en av eldstäderna, ett av husen, så hittar man skelettet av en halvfisk. Alltså som har liksom inte varit äten än. Så det är ju liksom mat då som inte har tillagats än, som ligger vid härden. Vi hittar liksom rester av lamm som är styckade i vissa delar av huset. Vi hittar alltså olika inventarier som vi vanligtvis inte hittar. Och som du säger, de här smyckegömmorna är ju otroligt rika. Och vi har ju också hittat andra typer av liksom ädelmetallföremål. Sen så vet ju inte vi hur mycket som fanns där från början. Alltså det är svårt att säga, man har inte tagit värdesaker, för det kan man ju absolut ha gjort. Men de här kanske var gömda eller så vidare. Men som du säger, så tror inte vi att plundring är det främsta motivet. Utan man har ju liksom slagit ihjäl personer ganska urskillningslöst, som det ser ut i alla fall. Allt från små barn till vuxna. Det som hittills är lite anmärkningsvärt är att vi inte har så många spår av kvinnor liksom i skelettmaterialet. Det är en identifierad kvinna i materialet. Resten män då. Hittills har vi runt 26 individer.
Den första teorin var helt enkelt att man, apropå det där med att man har någon teori, att okej, men här verkar det ha kommit in folk och slagit ihjäl de som bor här, och de verkar ha blivit överraskade där av halva fiskar, styckad lamm som inte blivit upplätna. Och då tänker man sig att det kommer från den här porten mot havet, och sen så småningom så inser man att det är nog inte det, utan de har nog kommit från land. Och det är väl den senaste tesen, om jag har förstått saker rätt, och att det helt enkelt, man tror att det är någon annan borg som blivit förbannad på de här eller vill att stipulera exempel, och att man dessutom har vaktat borgen på något sätt. Så att man har inte gått dit och begravt, men ingen har fått begrava de här människorna, utan den har på något sätt förseglats eller vaktats. Och att det kanske är ett frusen ö, ett ögonblick vi bevittnar på samma sätt som i Pompeji, fast med en annan sorts våldsam orsak.
Ja, alltså det som gör att vi liksom, alltså vår nuvarande teori är att man på något vis inte har fått återbesöka den här borgen och ta hand, det är ju just att de döda har bara lämnat hals över huvud, vilket ju inte är så vanligt. Alltså har det varit slag eller har det varit massaker och sånt, så är det ju åtminstone vanligt att man kanske begraver folk i en massgrav. Alltså inte minst för att minska, hindra liksom sjukdomar från att spridas eller för att ge dem någon slags övergångsrit då, om det skulle vara meningsfränder och så vidare, som ju i många samhällen anses väldigt viktigt. Men så att det som gör att vi tänker att ja, men det kanske snarare är någonting, något inbördes hot, alltså något som händer lokalt på Öland mer än att det har kommit några anfallare från havet som har varit helt utifrån, är ju just att det är ingen som har använt borgen direkt efteråt, det är ingen som har tagit över borgen och flyttat in där, det är ingen som har tagit hand om de döda, utan de har lämnats där. Och sen om det är någon som då fysiskt har vaktat borgen eller inte, det vet vi ju inte, men vår teori just nu är att man har statuerat ett exempel, alltså att det är någon som delvis använder det för att etablera makt och skapa liksom en maktposition och visa. Alltså jag menar, våld är ju, våldskapital är ju enormt effektfullt för att få makt. Så teorin är att man helt enkelt har använt samma borg för att statuera ett exempel i närområdet och visa att ja, men, så här kan det gå. Och
vad är teorin om liksom att ni inte har hittat några kvinnor än? Det är klart det är svårt att veta det med, ha några teorier. Man måste alltid ha brasklappar eftersom det kan finnas alla kvinnor samlade i något hus som inte är utgrävt och så vidare.
Nej, men precis. Vi har hittat en kvinna nu i materialet som vi inte kunde könsbedöma osteologiskt med säkerhet, men som vi via DNA då fick bekräftat att det var en kvinna. Men det är en av 26 då, så det är ju försvinnande få. Nej, men alltså antingen så kan man kanske tänka sig att man har tagit med sig kvinnor. Alltså det är ju inte helt ovanligt med slavhandel och annat under den här tiden. Det som är lite ovanligt är att man ofta tar med sig barn också. Och eftersom vi har så många barn som har lämnats i borgen här, så ja, det är inte en klockren hypotes i dagsläget. Om det inte är så att man bara tagit med sig flickbarn, det vet vi inte heller. Det är mest pojkbarn vi hittat. Men annars så kan det vara så som du säger, att man helt enkelt, att kvinnorna finns i en annan del i borgen, antingen för att vi slumpmässigt har grävt ut delar av borgen där det är mest män, eller så har man liksom hanterat kvinnorna annorlunda. Alltså man kan ju ha liksom avrättat dem på ett annat sätt eller ha gjort andra hemskheter. Det vet vi inte, det är ju bara lösa spekulationer i dagsläget. Vi ska ju förhoppningsvis gräva mer nu de kommande åren för att få, så kanske vi fått lite bättre underlag för att uttala oss om det.
Ja, för det är väl en sensation det här. Det är väl en arkeologisk
sensation. Ja, men det får man ju säga. Alltså för oss arkeologer är det ju helt unikt att undersöka något som liksom är lämnat så mycket i ett ögonblick som Sandviborg är. Vi får ju så mycket inblick i hur man bara har organiserat till exempel boenden som är svåra att få annars. Och hur man har levt och hur man har dött för all del. Så arkeologiskt är det unikt. Och sen som osteolog då, så är det också väldigt intressant. Och för alla genetiker i ståpanalys, alltså alla som på något vis använder skelettmaterial, så är det ju väldigt intressant i och med att under den här tidsperioden så bränner man oftast de döda när man begraver dem. Och speciellt på Öland så är det vanligt med brända kvarlevor. Så vi har inte så många skelett från folkvandringstid från Sverige generellt, men framförallt från Öland. Så att det är också väldigt intressant generellt, inte bara för det här fantastiska sammanhanget som är väldigt ovanligt.
Ja, det är ju märkligen ett stort mysterium fortfarande och ett förbluffande och fängslande sådant. Inte minst eftersom det ju är väl ställt bortom allt tvivel att det har varit mycket, mycket våld här, på varit väldigt våldsamt och gått väldigt snabbt. Och den som har vägarna förbi Kalmar läns museum, det kan vi varmt rekommendera det. Och apropå rekommendationer, 3 böcker som inspirerat dig eller påverkat dig.
Den första som kommer upp i huvudet är en bok från 1987 som heter Death, Decay and Reconstruction. Som är en, kanske den första, eller i alla fall tidigaste, en av de allra tidigaste böckerna inom arkeologi som handlar just om att förstå liksom skelettet i sitt sammanhang och hur det går från kropp till skelett. På tal om det här med att man har forskat mycket arkeologiskt på det här från sitt håll. Det var en av de tidiga liksom milstolparna för hur man kan förstå skelettet i sitt sammanhang. Och inte bara att man, arkeologerna plockar upp skelettet och osteologerna jobbar i labbet. Utan det här är liksom en tidig ansats till att ge ett mervärde till sammanhanget där kvarlevorna hittas arkeologiskt. Mm. Så det är min, den som dyker upp direkt.
Mm. Jag tror vi sätter stopp där. Då ska jag avsluta med min catchphrase som alltid är samma, nämligen tack snälla Klara för att du var med och bidrog med ditt perspektiv.
Tack så jättemycket.
Du hörde Klara Alfsdotter, forensisk arkeolog och en av dem som grävt ut Sandbyborg. Och om du passerar Kalmar länsmuseum så tycker jag att du ska besöka den lilla utställningen där och se de smycken och skatter som vi talar om. Det är mycket värt besväret och besöket. Utifrån det du hört idag, vem dina vänner tror du skulle gilla det här avsnittet? Kanske har du någon som gillar Cold Case eller kollar och lyssnar mycket på krim, poddar och serier. Tipsa dem då genom att använda dela-knappen som finns här i poddappen så bidrar du samtidigt till att sprida lite fakta i samhället. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som stod för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka, ja, då får du perspektiv på ett annat ämne som gör det ännu mer allmänbildad. Vi hörs då.